Hur har de nordiska ländernas migrationspolitik sett ut under 2000-talet? Det undersöks i en ny rapport som heter Migrationslagstiftningen i Norden, ett restriktivt skifte, som släpptes nu i veckan. Och med mig för att diskutera det här så har jag Ann-Katrin Ljungar, statsvetare som tillsammans med Jonas Hindfors skrivit den här rapporten. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Kan du börja lite och berätta lite kort vad ni har tittat på i den här rapporten?
Ja, den här rapporten handlar om hur migrationslagstiftningen har förändrats sedan början av 2000-talet i de fyra nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark. Det finns ju en hel del studier om hur den migrationspolitiska debatten har sett ut i de här i Europa och i de nordiska länderna. Och vi vet ju att det har varit en viktig fråga i många val, både för väljarna och för partier då som har etablerat sig i våra partisystem med invandringskritik som sin allra viktigaste fråga. Däremot finns det färre studier som tittar på utfallet av det här. Har det blivit några förändringar i den konkreta lagstiftningen? Och det vi tittar på. Och vi tittar då exklusivt på migration, det vill säga vem som får komma in i landet, vem som får stanna kvar. Och vi har då tittat på tre områden, asyl- och flyktingpolitik, familjeåterförening och arbetskraftsinvandring. Däremot så tittar vi ju inte på integrationspolitik.
Just det. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite länderna, för ni går igenom ganska grundligt här de fyra nordiska länderna och hur det sett ut där. Och om vi börjar med Danmark då, så har ju de haft en strikt migrationspolitik ända sedan början av 2000-talet. Skulle du beskriva den som konstant, eller har det skett några förändringar under den här tiden?
Ja, det som vi ser, man kan väl säga den övergripande bilden, det är ju då att de nordiska länderna idag är väldigt lika varandra i att ha restriktiv migrationslagstiftning på alla de här tre områdena. Arbetskraftsinvandringen är lite specifik, men där har det ju också varit en restriktiv förändring. Och de här nu när de är lika varandra, så de här förändringarna har gått i lite olika tempo. Danmark var ju det land som var först ute. Och där hade man ju ett högerradikalt parti, Dansk Folkeparti, som bildades som ett utbrytarparti till det danska Fremskrittspartiet 1995. Man uttalade ju sig att det här partiet skulle aldrig bli rumsrent och få någon inflytande över politiken. Men det gick ju bara 6 år och så var man ett stödparti i centerhögerregeringen mellan 2001 och 2011. Det var ju då det här restriktiva skiftet började i Danmark. Och har fortsatt efter det. Så man kan väl nog säga att från 2001 så har det nog varit liksom perioder i stort sett hela tiden där det har skett restriktiva förändringar hela tiden. Det har varit perioder när det har stått stilla. I synnerhet då när Dansk Folkeparti har varit inte har varit ett stödparti, eller när man har haft socialdemokratiska regeringar. Men i och med att de övriga partierna har ju i någon mening anpassat sig till den här invandringskritiska synen idag, så spelar det ju i stort sett ingen roll vilket parti som sitter i regeringsställning. Det sker inga rekyler i liberal riktning, utan den restriktiva politiken står fast och den fördjupas. Jag menar, vi ser ju också att Danmark, nu har vi inte gjort jämförelser rent liksom formellt sett vilket land nu som är mer restriktivt än det andra, men det är väl nog bilden ändå att Danmark som står utanför den EUs gemensamma asyl- och flyktingpolitik har den mest restriktiva politiken, och det syns ju också i det här att man då har tillsammans med Storbritannien utrett möjligheten att ha då asylmottagningscenter i Rwanda eller i något annat utom europeiskt land. Så att det har nog varit en kontinuerlig process i Danmark.
Just det. Men skulle du ändå säga då att även om alla länder nu följer ungefär samma spår, att Danmark sticker ut just på grund av de här sakerna som du nämnde här, att man står utanför?
Nej, inte längre. Vi ser ju att Danmark och Norge var ju först ut, och där började ju den här restriktiva vändningen samtidigt i början av 2000-talet, och det har gått liksom i striktare riktning hela tiden. Men om man ska då göra någon slags jämförelse mellan de här länderna, vilket vi inte har gjort liksom på något så här systematiskt sätt, att vi ser att ja, men de restriktiva åtgärderna, migrationslagstiftningen i Danmark är mycket mer restriktiv än den i Sverige. Så ska vi säga att Danmark ligger väl nog som det mest restriktiva landet. Men det som är skäl att påpeka är ju det att de börjar ju likna varandra. Och de nordiska länderna närmar ju sig EU-rättens golv, alltså miniminormer, i många områden.
Vi ska säga Ann-Katrin finns med oss här på Zoom. Mer så är det, skulle det vara lite problem att hon försvinner eller något med ljudet, så beror det på det. Om vi tar ett annat land av Finland, där pekar ni på att migrationspolitiken tog en mer restriktiv inriktning 2007. Vad var det som hände då?
Ja, det finns ju lite olika argument och olika anledningar till att man tar till då, man förändrar politiken. Och i Finland så var det ju en ekonomisk kris, och Finland är ju medlem i euroområdet, och det var ju eurokrisen. Så under den krisen så börjar man tala om en mer restriktiv migrationspolitik utifrån ekonomiska argument. Det fanns också vissa partier som hänvisade till folkopinionen, att det fanns en mer restriktiv vändning i politiken. Men 2007 så var ju inte då det finländska högerradikala partiet något stort parti. Det hade ju enbart 4% av rösterna, och var det ett mandat i den finländska riksdagen. Så det var ju först 2011 som sannfinländarna gjorde sitt rekordval och femdubblade sitt stöd och blev ett väldigt stort parti. Så här, det här är ett väldigt unikt fall, att det här är en av de få gångerna när vi har en restriktiv vändning, när varken ett högerradikalt parti har indirekt eller direkt inflytande, och när inte heller, vi har också tagit hänsyn till invandringens nivå. Man kan ju tänka sig att man vidtar mer restriktiva åtgärder om man har en ökad invandring, men det ser man inte heller under den här tiden, utan det var då ett momentum för att då driva på en mer restriktiv politik utifrån då den ekonomiska situationen. Man tänkte att det var dyrt med invandring, och därför skulle man då försöka begränsa den.
Man har bilden av annars att Finland har haft lite lägre nivå, är det så? Jämfört med de andra nordiska länderna?
Absolut. Nej, men Finland har ju en annan historia. Jag menar, Finland är ju ett land som tog emot 400 000 karelare. Alltså de fanns ju en intern migration efter krigsslutet 1944, när då invånare från de områden som då övergavs eller gavs till Sovjetunionen, som måste då omplaceras i Finland. Så det präglar ju Finlands politik, och också det faktum att finsk migrationspolitik handlar fram till 80-talet framförallt om de finländare som utvandrade till Sverige. Alltså det handlar ju om att man försökte då locka tillbaka de som utvandrat till Sverige. Det är ju närmare 1 miljon människor som från Finland som flyttat till Sverige under 60- och 70-talet för att arbeta och jobba, eftersom Sverige var ett ekonomiskt mycket, mycket mer välmående land än vad Finland var. Det har ju präglat den finländska migrationspolitiken. Man har tagit emot mycket färre flyktingar, och den första Finland formulerade sin första utlänningslag, som det hette då, på 80-talet. Och man tog emot sina första kvotflyktingar 1973. Så man kan säga att Finland har väl då varit det land som har tagit emot det lägsta antalet flyktingar och har haft en ganska njugg migrationspolitik under en längre tid. Men under då 90-talet och 2000-talet så har man ju ändå haft en viss invandring. Och framförallt då från de baltiska länderna, men även från Ryssland. Och Baltikum ingår ju i EU, så det är ju, men från Ryssland då som tredje lands medborgare, men även från Somalien.
Du var inne på det här lite tidigare med Norge, att det började ganska tidigt också med en mer restriktiv migrationspolitik där. Hur skulle du beskriva den här mätperioden då från 2000-talet under 2000-talet i Norge? Det, vad jag förstår, så har det inte skett en så stor förändring. Vad beror det på?
Ja, men det som ju har skett i alla de här länderna, så de åtgärder som vi tittar på, det är ju det att syftet med de här åtgärderna är ju att göra det svårare för människor att komma in, att stanna, att få arbeta, att få då förenas med sin familj. Och sen också då balanserar man med den här delen av arbetskraftsinvandringen. För det finns ju ett behov av arbetskraft som man behöver. Samtidigt så vill man då ha större kontroll vilka som kommer in. Och att de som kommer in har de kompetenser som arbetslivet eller näringslivet behöver. Så, och det är hela tiden, man kan säga att den verktygslåda som de här länderna har använt sig av är ganska likalydande. Man höjer på kraven för att komma in. Man drar med liksom, den skyddsgrunderna. Jag menar det internationellt skydd och alternativt skydd som finns i EU-rätten. De finns kvar, men det humanitära skyddet har försvagats. Man kan skicka tillbaka sådana som kommer då från säkra länder. Där ser vi likheten när det gäller familjeåterförening. Så ställs det ju krav på försörjning. Och att den som är sponsor som tar emot sin familj ska kunna försörja dem som kommer. Man har, kan ha ålderskrav. Man kan också ha krav på språk. Språkkunskaper eller att man ska då kunna någonting om samhället när man kommer. Det vill säga att det som man kan se som integrationspolitik blir en förutsättning för att få uppehållstillstånd. Det har ju också blivit svårare att få permanenta uppehållstillstånd. Man måste ha ett temporärt uppehållstillstånd under mycket längre tid för att få ett permanent uppehållstillstånd. Så att den här verktygslådan är väldigt, väldigt, ser väldigt likadan ut i de nordiska länderna. Så att, men man har då genomfört de här reformerna under olika tidsperioder. Mm. Och det mönster som vi ser är ju att det här sker när populistiskt högerradikala partier blir relevanta stora partier och i allt högre omfattning börjar tävla om väljarna. Det vill säga att de övriga partierna börjar se sig hotade av de här partierna och så börjar man formulera sin politik i en mer migrationsrestriktiv riktning för att börja konkurrera om väljarna. Det är ju en sån här partistrategisk förklaring som vi har. Och sen då i synnerhet om de här partierna ingår i regeringen som fullvärdiga regeringspartier eller är då stödpartier och ingår i det parlamentariska majoritetsunderlaget, då ser vi ju alldeles tydligt att det sker då de här restriktiva skiftena. Och det som vi också naturligtvis ser att det vänds ju inte när det är regeringsskiften, utan den här politiken drivs ju både av partier eller omfattas av partier, både till höger, alltså konservativa partier, kristdemokratiska partier och liberala partier, men även då socialdemokratiska partier.
Men om vi tittar specifikt på Norge då, hur skulle du beskriva migrationspolitiken där under 2000-talet?
Ja, men det tänker du det i relation till de övriga
länderna? Ja, jag tänker bara, det finns ett parti där, ett högerpopulistiskt parti, Fremskrittspartiet, vilken påverkan har de haft? De har suttit i regering också, har det spelat in?
Nej, men det kan jag ju säga, liksom, det är ju vår övergripande slutsats i den här rapporten och har varit utgångspunkt. Vi har ju två syften, dels beskriver vi då om i vilken riktning migrationspolitiken har gått, och man kan ju säga att det är kanske inte så överraskande att det har gått i en mer restriktiv riktning. Och det finner vi ju, och det andra har vi ju då ställt oss frågan att hur ska vi förstå det här? Vilka faktorer kan på något sätt ha en relation med den här förändringen i migrationspolitiken? Och då ser vi ju i synnerhet på de här högerradikala partierna. Och vi utgår både från deras då indirekta inflytande och direkta inflytande. Och det indirekta inflytande är det som handlar om att de övriga partierna börjar anpassa sig till de högerradikala partierna när det gäller migrationspolitiken. Och att man gör det för att konkurrera om de här migrationskritiska väljarna som de högerradikala partierna har tagit till sig. Så på det sättet så har de inflytande, så därför kan ju migrationspolitiken förändras utan att de högerradikala partierna sitter i regeringsställning eller ingång i regeringsunderlag. Men vi finner ju väldigt starkt att när de här partierna ingår i regeringen eller är stödpartier, som Dansk Folkeparti var mellan 2001 och 2011, och FRP var ju också ingick.
Alltså Fremskrittspartiet i Norge.
Ja, det norska Fremskrittspartiet. Ja, de blev ju ett väldigt stort parti. De hade ju ett val under ett röstunderstöd på 15-16% där under 2000-talet. Så de var ju ett relevant parti och de stödde regeringens budget och kunde ha på det sättet också ha inflytande över politiken. Så vi ser då väldigt tydligt, och det gäller ju alla de fyra länderna, att det spelar roll. Men också sen senare att politiken inte förändras av de övriga. För den här anpassningen har, de övriga partierna har ju anpassat sig. Jag menar, Danmark så har ju Dansk Folkeparti nästan försvunnit. Det har ju kommit nya partier som har en likartad politisk profil. Danmarks demokraterna, nya borgerliga som driver den här politiken. Men samtidigt ser vi ju både att socialdemokraterna och de konservativa partierna har mamma en väldigt restriktiv syn på migrationspolitiken. Men den danska förslaget om att upprätta då asylmottagning utanför Europas gränser, det var ju en socialdemokratisk regering som framförde, har formulerat den politiken. Och det ser vi också i Sverige, där socialdemokraterna har omprövat sin politik i de här senaste interna utredningarna haft, där man beskriver den som misslyckad och att man måste då ha en ansvarsfull politik och så. Så att vi ser ju den här anpassningen nu, att de högerradikala partierna har då påverkat de övriga partiernas positioneringar och ståndpunkter och samtidigt också då påverka direkt.
Sverige var ju länge då lite annorlunda, vi var lite mer liberala, men nu har även vänt då i Sverige. Är det samma förklaring där? Är det Sverigedemokraternas ökade inflytande och väljarstöd som har orsakat det här även i Sverige då?
Sverige är ju ett lite unikt fall. Jag menar, Sverige har ju haft perioder av mer liberal politik under alliansregeringen. 2008 så liberaliserade man ju arbetskraftsinvandringen och 2011, det var ju efter det att Sverigedemokraterna hade gjort sin parlamentariska debut och kom in i riksdagen 2010, så gjorde ju alliansregeringen upp med Miljöpartiet i asyl- och flyktingpolitiken. Så vi hade ju, det var ju perioder av liberalisering och det var ju i någon mening kontraintuitivt, därför att när det här högerradikala partiet kom in så anpassade man sig inte, utan de övriga partierna gick i någon mening i en mer liberal riktning. Och det här parades ihop med att man uttalade en väldigt stark pakt gentemot Sverigedemokraterna genom att säga att man vill inte samarbeta med det här partiet, man vill inte förhandla med partiet, man ska inte heller tillåta det här partiet att få inflytande över migrationspolitiken, och därför gjorde man ju upp då med de övriga partierna. Men när då Sverigedemokraterna började växa i valet 2014 och sen också 2018, så kände ju sig de övriga partierna verkligen hotade väljarmässigt av det här partiet. Och det blev ju väldigt svårt att bilda regering. Det blev ju väldigt komplicerade regeringsförhandlingar. Och där var ju också då förhållande till Sverigedemokraterna det som särskilde de här partierna. Och det var ju, den svenska självbilden var ju väldigt mycket att Sverige kommer inte gå samma väg som de övriga nordiska länderna eller de europeiska länderna, där ett högerradikalt parti tas in i den här regeringsvärmen och kan påverka politiken. Så att, och det handlar ju om förstås isoleringen som hade sin grund i att man sa att de hade en alldeles för radikal uppfattning om migration, och förstås man hänvisade till deras historiska ursprung i extremism. Och det var ju i samband då med flyktingströmmarna 2015 som den koalitionsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet då ganska snabbt införde gränskontroller, temporära permanenta uppehållstillstånd ersattes med temporära, och sen följde slag i slag med restriktiv politik och partierna kunde ompositionera sig. De intog allt mera migrationsrestriktiva ståndpunkter i den här frågan. Och då, så att 2015 blev ett sånt här som vi kallar window of opportunity, eller möjlighetsfönster för de övriga partierna att ompositionera sig, för de hade ju i någon mening varit inlåsta med den här isoleringen. För det var väldigt svårt för något annat parti att byta sin politik eller ändra ståndpunkt i en mer restriktiv riktning och lägga sig närmare Sverigedemokraterna utan att få kritik för att men ni har ju nu liksom, nu anpassar ni er till Sverigedemokraterna, som ni säger att det är ett parti som man inte vill samarbeta med. Och det här var ju en väldigt vanlig diskurs. Men Och då efter 2015 och den, när 60 000 människor kom till Sverige, så blev det ju möjligt för partierna. Och då kunde man säga, nu måste vi, det krävs. Välfärden håller inte, infrastrukturen håller inte för den här stora mängden som kommer på en gång. Och då börjar ju sakta lika liksom förändringarna komma. Först anpassning satt politiskt och sen så det urholkades ju den här isoleringen. Det var ju de här luncherna som åts med Jimmy Åkesson och Ebba Busch Thor och det där. Och sen Moderaterna hade ju också någon måltid. Och så togs ju Sverigedemokraterna in i värmen och man och inför valet var det ju då ett faktum där Sverigedemokraterna hade, isoleringen var ju bruten och Sverigedemokraterna kunde då agera som ett stödparti till den regering vi har nu då. Samarbete regleras ju genom Tidöavtalet.
I er rapport så skriver ni, även om ni pratar om att det handlar om regeringar både höger och vänsterpartier, både till höger och vänster, som har infört en mer restriktiv invandringspolitik, så menar jag att det finns en viss skillnad ändå. Hur ser den ut mellan höger och vänster?
Ja, traditionellt sett så har ju höger och vänster haft lite olika syn på invandring. Jag menar, högern har ju varit mer kritisk till asyl- och flyktinginvandring, möjligen familjeåterförening. För Kristdemokraterna har ju, i och med att familjen är viktig för kristdemokratiska partier, så har ju familjeåterföreningspolitiken, har de hållit kraftfullt på att den ska vara möjlig. Medan då medan man då har varit mer positiv till arbetskraftsinvandring och för att näringslivet behöver arbetskraft och man kan få tillgång till då kanske både specialistkompetens men också då en mer kostnadseffektiv arbetskraft. EU-medlemskapet förstås har ju förändrat den situationen med min ommening, men det finns den här liksom att högern är positiv till arbetskraftsinvandring men mer restriktiv, har en mer negativ syn på asyl och invandring, och för vänster så är det ju tvärtom, man är mer positiv liksom till det här humanitära, solidariska migrationspolitiken och att hjälpa människor i nöd, men då mera kritisk till arbetskraftsinvandring där man vill ha större reglering och man vill värna då liksom arbetsrätten och fackliga rättigheter och lönevillkor och så vidare. Så att, och det kvarstår ju lite, och man kan ju säga att de högerradikala partierna, de är ju väldigt negativa då till liksom den här invandringen, och utifrån liksom sin, det kan ju både bero på liksom deras ideologi, sin nationalistiska ideologi och idén om att samhällen ska vara homogena och invånarna ska ha likartad bakgrund, likartad språk, kultur och så vidare, men också då underbyggas med ekonomiska argument, det vill säga det som vi kallar välfärdschauvinism. Och de högerradikala partierna har ju också varit kritiska till arbetskraftsinvandring, men har ju öppnat dörren då för arbetskraftsinvandring som innebär att det är liksom specialiserad kompetens som har expertkunskaper eller är utsatta i vissa faktorer där det finns en stor brist på arbetskraft. I Finland har man ju också den demografiska utmaningen som föranleder att man tycker att man behöver arbetskraftsinvandring för att hålla ekonomin igång. Men där ser man ju nu, framförallt i Finland då, så är det ju en av konfliktytorna i den finländska regeringen som ser rätt likadan ut som den svenska, mellan det moderata partiet, alltså motsvarigheten eller samlingspartiet, motsvarigheten till de svenska moderaterna och Sannfinländarna när det gäller arbetskraftsinvandringen. För att man behöver ju arbetskraft, det finns verkligen ett behov, och i Sverige finns det väl också en likartad konfliktyta mellan då näringslivet som skulle vilja ha en mer. Men och i Finland och Sverige har man gjort på samma sätt, att man har ju höjt den här minimilönen som man ska ha då för arbetskraftsinvandrare från tredje land. Så att de på samma sätt som man har vidtagit liksom samma åtgärder i den restriktiva utformningen av migrationslagstiftningen, så finns det nog också samma liksom konfliktlinjer som löper i de fyra nordiska länderna, också när det då gäller vänster-höger.
Om du skulle, nu har vi pratat väldigt brett om det här, men om du skulle sammanfatta med en mening eller två de nordiska ländernas migrationspolitik under 2000-talet, hur skulle du säga då?
Ja, vår slutsats är ju att den har gått i en sakta men säkert i en restriktiv riktning. Den har liksom stannat upp och legat liksom neutral under någon period, men sen fortsättningsvis gått i en allt mer restriktiv riktning. Så det är ju det vår en av de centrala slutsatserna i vår rapport. Och att man då har använt sig av samma verktyg från verktygslådan. Så att de har ju blivit väldigt lika varandra i det hänseendet. Och att de ligger också på närma sig och ligger på EU-rättens golv. Danmark har ju då i vissa fall kunna gå under därför man då har ett undantag från EUs gemensamma asyl- och flyktingpolitik.
Jag vet att det här går lite utanför er studie, men om du skulle våga dig på att jämföra de nordiska länderna och resten av Europa, vad finns det för likheter och skillnader?
Och det är svårt att säga, men nu ser vi ju liksom restriktiv politik i hela världen. Jag menar, det är ju det den politiska debatten har handlat så mycket om, men jag kan nog inte på rak arm säga jämföra de nordiska länderna med de övriga europeiska länderna, i vilken utsträckning, hur nära man ligger varandra eller hur långt ifrån man varandra man är när det gäller migrationslagstiftningens utformning.
Men man kan säga generellt om att det är en restriktiv trend som råder i hela Europa.
Absolut. Och jag skulle säga att den andra huvudslutsatsen, det är ju det att det är ju, vi har ju en restriktiv migrationspolitik eller det här skiftet som vi kallar det för att vi har de här högerradikala partierna, och det är enbart de som har haft inflytande, utan vi har ju det därför att de övriga partierna har anpassat sig. De har en likartad politik. Jag menar, inget högerradikalt parti har ju egen majoritet i sina parlament, utan de har ju behövt draghjälp från andra partier. Och de har ju suttit i regeringar med sätt höga partier, så det är ju i den typen av regeringskonstellationer som den restriktiva politiken har genomförts. Men samtidigt så ser vi ju också då att socialdemokratiska partier också har anammat mera restriktiva ståndpunkter på det migrationspolitiska området.
I slutet av rapporten då föreslår ni ett antal policyrekommendationer. Kan du berätta lite kort om dem?
Ja, vi är ju då två forskare, två statsvetare och två statsvetare som är partiforskare som har skrivit den här rapporten. Så att våra policyrekommendationer handlar ju om områden där vi skulle efterlysa mera forskning. Så då vi är ju lite försiktiga då med att dra sådana här kausala samband. Vi skulle ju behöva flera länder för att på ett entydigt sätt kunna visa att så här påverkar till exempel högerradikala partier hur migrationspolitiken utformas. Så vi borde ha större variation. Så vi borde också att inkludera väljarna. På vilket sätt har väljaropinionen betydelse för hur migrationspolitiken utformas? Eller aktörer i civilsamhället. Vi kan ju tänka näringsliv eller andra typer av organisationer. Man ska också kanske vilja göra den här forskningen med flera fall, som jag sa tidigare. Nu har vi ju bara tittat på migrationspolitik. Man kanske behövde göra en liknande studie av integrationspolitiken i de fyra nordiska länderna, hur den har förändrats. Jag menar, alla länderna har ju förstås via EUs massflyktsdirektiv tagit emot de krigsflyktingar från Ukraina, men det har ju varit en diskussion om att ukrainarna har väldigt olika förmåner och rättigheter i de olika nordiska länderna, och det är ju en fråga varför, hur ser det ut på det sättet. Och det gäller ju också övriga integrationspolitiska åtgärder. Sen också EUs betydelse. Jag menar, på vilket sätt spelar EU roll för migrationspolitikens utformning? Man vet ju att de länder som ingår i EU, och Norge har ju också ratificerat, både ingår i Schengen och ratificerar Dublinförordningen. Men på vilket sätt spelar EU-politiken roll? Tanken var ju tidigare att de här miniminivåerna liksom skulle vara någonting som man kunde ha mer generös lagstiftning i förhållande till. Men nu har det ju nästan blivit så att alla börjar liksom närma sig EUs golv då, eller miniminivåer. Och sen också frågan om diffusion. Jag menar, jag tänker liksom att vad betyder Schengen, att man har de här öppna gränserna, och också det här att de här nordiska länderna i någon mening också lär sig av varandra, att man tar inflytande av varandra. Och ja, är det överhuvudtaget liksom, vad betyder det om ett grannland eller grannländer som de nordiska formulerar mer restriktiv politik? Det ser man ju mycket i när de här regeringarna presenterar sin restriktiva politik. Så ett återkommande, inte mantra, men något som man säger är ju att vi kan inte ha mera liberal politik än våra grannländer. Alltså att då blir vi sån här, blir vi väldigt lockande. Vad finns det för dynamik? Är det så, eller är det någonting som man säger? Måste grannländer ha en likartad politik? Och hur sker den här diffusionen? Och varför av likartad politik?
Det finns en hel del mer områden att forska på alltså, i den här frågan.
Absolut.
Kan man säga.
Också partierna, hur går de här liksom partiernas inre liv? Jag menar, den här frågan har ju varit väldigt konfliktfylld för vissa partier. Jag menar, liberala partier både i Sverige men också då SFP, Svenska Folkpartiet i Finland, de är ju djupt splittrade i att de sitter med och medverkar i regeringen där då ett högerradikalt parti har inflytande på olika sätt och hur det har gått till. Så att det finns jättemycket forskning, och det är ju det vi kan tänka någonting om. Så att det finns mycket att göra på det här området.
Till sist då, nu ska jag ställa den här frågan som ni forskare kanske inte gillar egentligen, men er studie sträcker sig över en 20-årsperiod från 2002 till 2022. Om du skulle blicka framåt 20 år från och med nu, hur tror du att de nordiska ländernas migrationspolitik kommer att se ut då?
Ja, det är nog omöjligt att säga vad som ska hända, men tänker, om man tänker bakåt 20 år, vad vi har upplevt, jag menar både finanskrisen, eurokrisen som hade betydelse för migrationspolitiken. Sen hade vi flyktingkrisen 2015, nu har vi kriget i Ukraina. Så det är ju väldigt svårt att säga vad som kommer att ske. Men helt uppenbart så finns det ju, har vi klimat och klimatflyktingar som kommer att bli en allt större och viktigare grupp. Vad som man måste ta hänsyn till. Det finns ju också diskussioner om de här internationella konventionerna. I vilken utsträckning de behöver förändras och så vidare. Så att vi kommer ju att se förändringar, men vilka de blir, det är jättesvårt att se om.
Då får vi säga tack till dig, Ann-Katrin Ljungar, som tillsammans med Jonas Hindfors skrivit rapporten Migrationslagstiftning i Norden, ett restriktivt skifte. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Ja, tack själv.